Välkomna. Idag är det pingstdagen och temat berör ju den helige ande. Det passar bra därför att vi står inför ganska stora händelser i vår församling faktiskt. Ni som är medlemmar kommer att få ett församlingsbrev utskickat i den kommande veckan till er. Och där ni kommer att få lite information om vad som kommer att hända under sommaren och hösten. Förhoppningsvis kommer restriktionerna att släppa också. Och vi kan gå till mötes en tid här nu efter sommaren med verksamhet igen. Jag tänkte därför predika över en text som jag tycker passar bra i det här sammanhanget. Texten är hämtad ifrån Första Konungaboken kapitel 19 och vers 9-16. Och den handlar om Elia. Bakgrunden till den här texten då är den att Elia har haft stora framgångar. Han har drabbat samman med Baals profeterna och vunnit en stor seger över dem. Sett stora under och fått varit med om att sett hur ett helt offeraltare förtärs av eld för att han bad Gud kalla ner eld över de här. Han är också förföljd av en drottning som har satt ett pris på hans huvud och profeterna är ute efter hans liv och så vidare. Trots att Elia har varit med om så stora under och tecken så drabbas han nu av depression och han undrar hur det här ska gå. Han lägger sig under en buske och önskar sig döden och där kommer Gud fram till honom och ber honom att gå till en grotta eller ett berg och där det finns en grotta och där stannar han över natten. Så kommer texten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Elia sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, de har rivit ner dina altaren, dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. Och när Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och då ljöd en röst som sade, varför är du här, Elia? Elia svarade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren, dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Herren sa till Elia, vänd nu tillbaka, ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden, smörj Hazael till kung över Aram. Jehu, Nimsis son, ska du smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shafats son från Avel-Mehola, ska du smörja till profet efter dig. Jag tycker den här texten är intressant och relevant också med tanke på vad vi som församling och församlingar har gått igenom det sista året. Jag har inte kunnat bedriva någon verksamhet alls. Jag tror det är många som känner att allt det vi har gjort, det vi har byggt upp på något sätt, om inte raderats så ändå ställts på någon slags nollläge. Att vi får börja om igen på något vis. Och då är frågan hur ska detta gå till? Två gånger frågar Gud, varför är du här, Elia? Och det kanske är det som vi får ställa oss, den frågan som vi får ställa oss när vi startar upp verksamheten då förhoppningsvis i höst. Varför är vi här? Varför gör vi det här? Jag var en gång hos en terapeut. Jag fick precis samma fråga. Varför är du här, Anders? Alltså den första frågan var inte, vad är ditt bekymmer eller något sånt här, utan just varför är du här? Det är faktiskt en avgörande skillnad på det. Alltså vad mitt problem var, hur verkligheten såg ut, det hade jag ju faktiskt en ganska stor aning om, eller det visste jag. Och det var ju det som skulle utredas så att jag skulle kunna lösa det här problemet på bästa sätt. Men vad var orsaken till att jag just sökt hjälp just då och där? När den frågan liksom hade besvarats, då har man ju nått själva startpunkten för att sen kunna ta sig in i problemet. Och det är därför som Gud inte frågar, vad kan jag hjälpa dig med? Vad är ditt problem? Utan Gud frågar, varför är du här? Och Elisa svarar på ett sätt som jag tror att vi alla har gjort då en eller flera gånger i livet när vi tycker att det är problematiskt på något sätt. Nämligen, vi har ju gjort vårt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Vi har gjort vad vi kunnat. Israeliterna har, startord i meningen, säger, alltså om det inte vore för något annat eller någon annan som sätter käppar i hjulet och förstör allting, pandemier eller vad det kan vara. Och så det sista, jag är ensam kvar. Vi står här. Allt har gått emot oss, mig. Är man i det läget så hjälper sällan några sakargument, eller hur? Att man kan säga så här, nej men så illa är det väl ändå inte och så här. Jo, tycker man. Nej, det går inte att säga så. Man kommer liksom inte ur det här, utan man behöver på något sätt byta perspektiv. Ibland har den här texten använts för att försöka bevisa att Gud liksom är alltid en stilla susning. Man har använt texten som i argumentation mot kanske till exempel den karismatiska väckelsen där den helige andes liksom inflytande betonas. Och då säger man, först kom stormen och sen kom skalvet och sen kom elden, men Gud var inte i det här storslagna, utan han kom i en stilla susning. Det är naturligtvis felaktigt att dra en sån slutsats. Poängen är inte att Gud är en stilla susning. Poängen är att Elia i det tillfället han befinner sig behöver möta Gud på ett nytt sätt. Är det någon som har erfarenhet av Gud när det är dramatik, när det är dunder och brak och högljutt, så är det väl Elia. Men det behövde han inte där. Det hade inte hjälpt att säga till honom, ja men du, det var ju bara några dagar sedan du stod där på Karmelsberg och det sköt och small så det stod härliga till. Vad är det med dig? Det var inte det han behövde. Han hade fått nog av det. Han behövde möta Gud på ett nytt sätt. Och så sker det då. En stilla susning. Den här gången. Och då får man. Och så får han då frågan en gång till. Varför är du här? Svaret är ju ordagrant detsamma som första gången. Tyvärr kan man inte höra språknyanser i en skriven text, och det får man föreställa sig. En slags återkoppling är det väl i alla fall, ungefär som man i ett utvecklingssamtal tittar på som man har sagt för ett halvår sedan, för en vecka sedan eller igår. Alltså, varför kom Elia? Av det här skälet, okej. Gå nu och vänd tillbaka, ta vägen och så vidare. Och så kommer det ett nytt uppdrag. En helt ny situation. Det börjar om. Det här är ju tillämpbart på en massa områden i livet. att en livssituation kan gå från kris till möjlighet för att man har sett saken på ett nytt sätt. Ett äktenskap kan räddas därför man lär känna varandra på ett nytt sätt. Man kan hitta massor med exempel på det här när det här är tillämpbart. Men här ligger fokuset på vår Guds upplevelse. Att möta Gud på ett nytt sätt, kan man undra, vad ska det vara bra för? Duger inte det med det gamla? Jo, det är klart att det gör. Om det fungerar väl. Men om man i sitt liv eller i sin tro kommer till en punkt där man som Elia känner att nu är det nog. Jag har gjort mitt yttersta för att få det jag tror på. Det jag lever för att lyfta. Jag har gjort allt detta för att det ska få luft under vingarna. Och ändå upplever jag mig som springande fram och tillbaka i tillvaron, flaxande ungefär som en kalkon som försöker flyga. Och så blir man bara trött. Då är det dags kanske att möta Gud på ett nytt sätt. Det här är ingen ovanlig situation. För de människor som har levt i kyrkans gemenskaper under lång tid, det bildas lätt rutiner för tro. På samma sätt som det bildas rutiner i ett kärleksförhållande. Och till viss del så är väl det här bra. Men passar man inte upp så kan de mest hejiga rutiner bli dödande slentrian, inte minst i kyrkan. Och är det också så att rutinerna på grund av en plötslig pandemi läggs bort helt och hållet, vad händer då? Och när sånt här händer så ligger det ju också nära till hands att skylla det här på någonting. Jag har gjort mitt yttersta. De andra ställer till det. Eller israeliterna, säger Elia, de har förstört allt. Och så kan det också låta kyrkan med. Alltså något annat som måste ändra sig för att min tro ska bli levande. Sen träder kanske den här isoleringen in också då. Den här andliga ensamheten som ett sista steg om ingenting händer. Ingen förstår, jag tänker. Då kan jag lika gärna tro i min ensamhet. Ja, men jag vet att det är så. Jag har varit där. Och naturligtvis så är det väl lätt också att ta till den tanken under en tid när vi varit förhindrade, förbjudna att träffas och driva verksamheten, fira gudstjänst tillsammans. Att möta Gud på ett nytt sätt är någonting som vi måste göra ibland. Att någon annan ändrar sig, det brukar sällan ändra någonting för en själv, så är det ju faktiskt. Och ibland tvingas vi till det. Kanske som nu. Därför att Gud utan förvarning har också skickat människor eller händelser eller situationer i vår väg. Vet ni det? Att det finns knappast någonting som är så vitaliserande för en kyrka eller en församling när det dyker in människor som nyligen har gjort ett gudsmöte. Antingen om det är första gången i livet eller tionde, det spelar ingen roll. Det är samma sak det handlar om. Alltså en förändring kan, en ny möjlighet kan väcka någonting till liv som är av stort värde. Vi kommer förhoppningsvis då, som jag sa, stå inför en uppstart efter ett år av pandemirestriktioner. Och det kommer att hända andra saker här också som är av godo. Allt kommer naturligtvis inte bli som förr. På ett sätt så har vi en fullständigt ren, en ny arbetsyta att ta oss an i höst. Och vad kommer då ske? Hur ska vi arbeta? Vi kommer att få ta oss an vårt uppdrag på ett helt nytt sätt. Vi kommer säkert då också garanterat att få möta Gud på ett nytt sätt. Jag känner stor förhoppning inför det här. Det är någonting bra. Det spelar ingen roll hur mycket vi då står och säger att nej, men så här har vi inte gjort förr. Men så här har vi inte tänkt förr. Det är kraft i det. En församling som gjort ett nytt möte med Gud påverkar också sin omgivning, och det är ofrånkomligt så. Och sen spelar det ingen roll om det är stilla susningar eller karismatisk dynamik. Det förnyar. Heliga ande är det, hur eller hur? Jag känner att mitt budskap idag blev ganska enkelt. Men det handlar återigen om vad som är fokus, vad som är viktigt. Bra former, bra rutiner, bra verksamhet, väl fungerande liv på det stora hela är viktigt. Men viktigast av allt är att vi har en levande tro som fungerar. Är det så att vi känner att det kanske är dags för ett nytt gudsmöte? Att det är viktigt att Gud visar sig på ett nytt sätt för oss? Så har vi chansen nu. Det kan vara bra då att veta att Gud mer än gärna gör detta. Det kan också vara bra att veta att vi inte är ensamma och definitivt inte först. Det tycker jag att den här nästan 3000 år gamla texten bevisar. En fråga, och frågan då som ställdes till Elia där i grottan, den ställs ju också till oss inför en ny uppstart. Med exakt samma omsorg om vårt bästa. Varför är du här? Vi får fundera på det en stund och så får vi ta oss an möjligheterna vartefter de kommer nu snart. Amen. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.